Det svarta fåret av Bente Pedersen. Den 59:e delen i serien Tre systrar. Kapitel 1. Så hemskt kan det väl inte ha varit? Stina pratade med Matilde mellan fyra ögon. De satt i biblioteket och Stina hade låst dörren så ingen skulle kunna störa dem. Utanför fönstren var det full fart i staden. Ungar sprang omkring. De gifta kvinnor som hade tid var ute och promenerade med väninnor eller sina döttrar eller både och. Några pigor skyndade ner mot torget i ärenden. Det var en vanlig dag på andra sidan glasrutan. Jag kunde inte stanna kvar. Matilde höll fast vid det. Hon tittade sin mor trotsigt rätt i ögonen och upprepade: Jag kunde inte stanna, mamma. Men varför inte? Stina satt mitt emot dottern. Den gröna soffan var inte särskilt bekväm, men den hörde hemma i huset. Den hade stått i biblioteket i Renbergshuset så länge som Stina kunde minnas. Den skulle stå kvar där i många år till. Jag försöker förstå, Matilde. Jag försöker verkligen förstå. Men du gör det svårt för mig eftersom du inte berättar något. Vad var det som var så hemskt att du inte kunde stanna hos Dima? Vad var så fel att du måste lämna lille Ivan Johan? Jag försöker verkligen förstå, vännen. Matilde drog upp benen under kjolen där hon satt i soffan. Hon blev till en liten flicka och Stina måste påminna sig om att hennes dotter inte var det. Hon var en gift kvinna med ett barn som var nästan två år. Då kunde hon inte begära att bli behandlad som ett barn själv. Prata med mig, sa Stina. Det hade funnits en tid när Matilde frivilligt kom till henne när det var något. Är han dum mot dig? Hur kunde han bli det? Han var så förälskad förra sommaren. Du var lika förälskad. Ni kunde inte få nog av varandra. Han är inte dum mot mig. Matildes röst var tonlös. Men vi är inte förälskade längre, mamma. Jag vet inte ens om jag tycker om honom. Det hade varit lättare om vi hade bott här i Tromsö. Men det ville han ju inte. Är det bara det att han inte vill bo här? Stina var alldeles paff. Så bortskämd och barnslig kunde inte Matilde vara. Hon hade inte uppfostrat henne att bli en sån ung dam. Kära Matilde, du visste att han var arvinge till en affärsverksamhet och ett rederi när ni blev kärestor. Du visste att han inte kunde ge upp sitt arv. Han var uppfostrad och upplärd att ta över efter sin far. Han har vetat om det hela livet. Dima var snäll när han stannade här hela vintern för ditt och barnets skull, Matilde. Det var svårt för honom, men han gjorde det bästa av det, för din skull. Stina kunde inte upprepa det för ofta. Hon älskade sin dotter, men hon hade blivit imponerad av sin svärson. Han hade skjutit sina egna önskemål åt sidan och stannat i Norge över vintern med Matilde eftersom hon nödvändigtvis ville föda barnet i Tromsö, hemma hos de sina. Dima hade skaffat sig ett arbete och han hade på alla sätt uppfört sig ordentligt och ansvarsfullt. Det var mer än vad hon kunde säga om dottern som kom hem med fem resväskor men utan sitt barn. Det är inte bara det. Matilde sa inte vad det skulle vara mer. Hon förstod ju att hennes mor knappast skulle tycka att det var ett tillräckligt skäl för att lämna Ivan Johan i Ryssland. Det är inte bara det, mamma. Men berätta för mig då. Du skulle inte förstå, mamma. Och där tog det stopp. Vi måste omgående skicka henne till Målselv. Stina såg ingen annan utväg. Om hon blir kvar här många dagar så kommer både Kreti och Pleti att börja ställa frågor om vad hon har gjort av barnet. Jag kan ju inte ljuga och säga att han är död. Och jag säger det rätt ut att jag inte litar på alla pigorna. Vi är nya för dem. Det är ingen som vet vad de berättar ute på staden. Kära Stina. Längre kom inte David. Du måste segla dit henne, David. Och om inte du har tid så får vi skicka Marcus. Den lilla färden till Målsnäs och tillbaka, den kan han väl ta själv.